Det är torsdagen den 13 januari och du lyssnar på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Jag heter Mattias Svensson och dagens ämne är musik och internationell politik. I lördags skrev jag en text om en fantastisk bok av den amerikanske professorn och författaren Louis Menand, The Free World, Art and Thought in the Cold War, en 800-sidig bildningsresa som kom förra året. Och som titeln antyder handlar den om amerikansk kultur under kalla kriget, en tid då säkerhetspolitikens och kulturens vägar korsades åtskilliga gånger. Någon som har egen erfarenhet av detta är Karl Baren. Han är statsvetare från Uppsala universitet med en lång internationell karriär vid SIDA, OECD i Paris, International Planned Parenthood Federation i London och FNs befolkningsfond UNFPA i New York. Men parallellt med detta ett hjärta bultande för jazz, opera och eget musicerande och komponerande. Och det där hänger ihop. Jag ska säga välkommen Karl Baren.
Tack för det. Ett nöje att vara här.
Jag tänkte börja med att låta dig ta med oss till en källare i Moskva år 1958.
Det kräver nog en viss förklaring för man ska inse liksom bredden av det som du just nämnde, nämligen hur säkerhetspolitik och kulturen korsas och har korsats historiskt och inte minst under förra seklet. Och tror jag man kan säga även idag. Jag föddes 1933, vilket innebär att jag växte upp och blev medveten om världen under hela andra världskriget. Och andra världskriget var ju en otroligt omtumlande erfarenhet. Vi talar idag när det gäller klimatkris och mycket annat om behovet av omställning. Ingen människa tycks minnas att hela Sverige ställde om under andra världskriget. Vi hade samlingsregering, kvinnorna övertog traditionella manliga jobb, vi ändrade hela transportpolitiken, vi åt annorlunda, vi blev självförsörjande inom jordbruk, klädtillverkning, skor och hela köret. Med andra ord, World War II var en fantastisk omställningsperiod. Min pappa hade säkerhetsansvar på den industri där han jobbade och hade tjänstepistol, vilket djupt imponerade på en liten grabb. Och min mamma var oerhört aktiv i de antinazistiska verksamheterna. Du kanske har sett att det var en utställning i Norrköpings stadsmuseum förra året som fick mycket uppmärksamhet och belöningar. Där hade min mamma en egen monter som Johan Perve, forskaren, hade gjort över hennes antinazistiska aktiviteter. Vi hade flyktingar i hemmet och vi hade krigsbarn och med de gula vita bussarna. Bernadotte så kom två kvinnor direkt ifrån Auschwitz och bodde längre perioder hos oss och blev väldigt goda vänner. Allt detta gjorde ju att man in i politikens verklighet på något sätt. Så sen när jag kom till Uppsala så var det ju självklart att man skulle efter lumpen då som man hade gjort. Det var väldigt nyttigt. Fantastiskt integrationsprojekt på många sätt. Så det blev statskunskap och filosofi, ekonomi och allting sånt där. Men också aktivitet inom studentpolitiken. Och eftersom jag alltid har trott på den här tesen att man ska lära känna sin fiende, det sa man ju sagt ända sedan antiken, så gavs en öppning året efter att jag hade slutat som förbundssekreterare i Liberala studentförbundet i Sverige att komma med den första resan över till Sovjet. Det var 1958 och många tyckte att det var en svikan. Hur kunde en liberal åka över till Sovjet och så vidare? Men jag hade året innan varit nere och tittat på Franco och Spanien och tyckte det var jätteintressant att se lite hur det systemet utvecklades. Jag hade kontakt med motståndsgrupper där och annat. Så det var iväg till Sovjet. Och när vi var i Moskva så var det ungdomar som så påtagligt för första gången kom i kontakt med icke-kommunistiska turister eller partigängare som kom dit. Utan här var det uppenbarligen turister från det neutrala Sverige. Och de söktes upp till oss i Gorkiparken och med några ord på tyska, några ord på engelska. Jag kunde ingen ryska alls på den tiden och så vidare. Så förstod jag att de var intresserade av musik och ville dra ner oss till ett källare. Och det där var ju lite spännande och lite lätt ruskigt. Men vi hamnade upp i en källare i alla fall och där stod ett gammalt piano. Och nu kommer vi till svaret på din fråga egentligen. När jag satt mig ner, eftersom jag hela mitt liv har varit musikant och jammat över hela världen och sådär, så satt jag mig ner och slog an några plinkeliplonk, Take the A-Train av Duke Ellington eller Count Basies berömda små plinkelipling början och sånt där. Och upptäcker att de här ryska kompisarna vi just har träffat i Gorkiparken, de var fullständigt inne på det här med jazzen. De kände igen alla låtarna, de kommenterade namnen på en härlig blandning av ryska och amerikanska. Och vi hade en fantastisk flera timmar där. Och sen följde de oss till det här ganska nedgångna turisthotellet där vi hade 5 stycken lyssnarmikrofoner i varje rum och det satt babuska och vaktade varje korridor. Och på vägen så sa de lite lätt försiktigt men skrattande, där har de typiskt KGB-man, där har de typiskt, vi var förföljda överallt. Men de var så positivt inställda och den slutsats jag drog var att de resonerade väl ungefär så här, så att västerlandet, om vilket man hade noll kontakt annat än via musiken ifrån Radio Free Europe, American Forces Network, Radio Luxembourg, tyska, franska radiostationer. De hade hört massor av den här musiken. Ja, men en kultur, en civilisation som har sån där musik, den kan väl inte vara så genomrutten som våra potentater ändå säger. Så att där fick man den här första kontakten och upptäckte att det som ingen järnridå hade lyckats med, det att hålla ute, det var att hålla ute radiovågor med modern popmusik, det vill säga det var jazz på den tiden.
Det var ju ändå, regimen gjorde sitt bästa för att motarbeta det här och just jazzen var ju illa sedd av både nazister och kommunister i omgångar om jag har förstått det rätt.
Absolut, absolut. Det ryska språkbruket, även mot en del av sina egna som den store Shostakovich, var ju precis att det var degenererad musik. Och jazzen ska vi inte tala om. Ryssarna var ju redan på den tiden ganska stora rasister och behandlade de få afrikanska studenterna som fanns på Lubumba och så vidare ganska illa. Va? Det fanns mycket rasism i det landet. Och det här var ju negermusik på samma sätt som vi hade hatiska svenskar som sa att den där negermusiken kan man inte ha. Men ungdomen, de tog ju till sig detta med hull och hår och var superentusiastiska och blev nyfikna på mig i det här fallet då, som representerade en civilisation som hade fört fram den här musiken, nämligen jazzen. Så att och det var starkt, alltså musiken är ju starkt.
Det var inte så att de här KGB-agenterna som pekades ut att de ingrep?
Ja, de såg ju att vi var ungdomar helt enkelt och det här var ju dessutom Khrushchev, som du kommer ihåg, som var den store ledaren efter Stalin som satt i många år sedan. Han hade ju fördömt på den 20:e partikonferensen 1956 Stalin-regimen, avslöjat gulag, avslöjat mycket av detta, vilket gjorde enorm sensation. Och därför blev det så att 57 öppnade man upp landet, men då framförallt från kommunistvärlden, och 58 var första gången som man öppnade upp landet också för turistbesök från neutralt land som Sverige. Och det innebar alltså att det hade svängt om ganska kraftigt på de där 2 åren till en större tolerans, och sannolikt hade de instruktioner att ta hand om de här svenskarna som kom på den här resan på ett bussigt sätt in turist, och kom som mål, den ryska ungdomspartirörelsen stod som värdar för den här resan.
Du själv, reste du på någon form av uppdrag från svenska säkerhetstjänster eller så, eller var du där som student?
Inte alls. Jag var där buren av min största drift i livet, nämligen nyfikenheten. Och eftersom jag hade läst så väldigt mycket litteratur om allt vad som hade hänt i Sovjetunionen och historia och sådant, så vill man ju själv se och få liksom en liten sån här fingerspetskänsla för hur var läget där. Och framförallt genom att man visste att i Gorkiparken där gick alltid ungdomarna träffades. Det var liksom deras Gröna Lund utan Tivoli. Och man var ju så oerhört intresserad på samma sätt som jag hade varit året innan i Spanien där jag lyftade runt då. Att få kontakt med yngre människor och försöka se hur de såg på regimen och läget och allt detta. Så det var helt på egen fatabur, och som jag sa nyss, en del av mina liberala vänner tyckte till och med att man var svikare som överhuvudtaget besökte Sovjet. Att man skulle liksom bojkotta dem och så vidare. Av samma skäl hade jag varit i Israel som jobbat på kibbutz 1956 på sommaren ett tag också. För att också återigen se vad det var som hände. Det kan man ju bara se om man är med själv. Så att den här nyfikenheten hade nu gett mig en chans att komma med den här ungdomsgruppen över till Moskva och Leningrad.
Och de där iakttagelserna i Moskva stämde inte riktigt med teorierna hemma i Sverige om Sovjetunionen som så strikt kontrollerat som du hade lärt dig?
Nej, det visade väl framförallt att en verkligen på måfå utvald grupp kompisar i ens egen ålderskategori hade helt uppenbarligen en ifrån regimen ganska avvikande världsbild, och deras enda informationskanal, om du så vill kalla det var ju helt enkelt den musik som de uppenbarligen lyssnade på väldigt många timmar om dagen. Och så mycket förstod man med sina bristande kunskaper att de här stationerna som jag nämnde en handfull av nyss, de körde ju 24 timmar om dygnet. Och sen kör de ju på ryska då också information och mycket annat, va. Och det här var uppenbarligen precis på samma sätt som i ockuperade länder. En radioapparat finns alltid, den kan man bygga själv om inte annat. Och där lyssnade man och lyssnade, och musiken var liksom det som förde budskapet över. Och man hade lärt sig riffen, man hade lärt sig teman på samma låtar som man själv dansade till på studentnationen i Uppsala. Den kände de till i Moskva, trots järnridåer och förbud och allt vad vi vill. Va? Och det pekar ju på vilken otrolig kraft den här musiken har att vandra över gränser. Den erkänner inga pass och inga viseringar och ingenting annat.
Och det är ju inte det enda kulturutbytet mellan supermakterna som du fick ta aktiv del av. Du har även skjutsat den sovjetiske tonsättaren Dmitrij Sjostakovic i USA.
Ja, det här blev en fortsättning kan man säga, och den här sovjetresan, då ska du tänka dig att alltså, det var en pristävling utlyst i Dagens Nyheter som jag råkade vinna, och så fick jag ett tvåårsstipendium, allt betalt plus fickpengar till University of Southern California som är västra Amerikas främsta privata universitet. De hade massor med fantastiska professorer, operahögskola, medicinutbildning, deras medical center. Det var ett toppuniversitet rankade bland topp 10 i Amerika. Och när jag fick det där stipendiet så kom jag ju då till Amerika direkt mer eller mindre från Sovjetunionen. Jag lyckades komma med en lastbåt sen i augusti. Jag kom hem från Sovjet i början på augusti. Och att ha kommit direkt ifrån Sovjet visade sig vara en lyckoträff när jag kom över dit. För att jag betraktades nästan som någon som hade kommit tillbaka från Mars, va? Det var nästan lite som att John Glenn och andra på månen. Så att det tog 2 eller 3 veckor så var jag intervjuad i tidningarna där, fick berätta hur det var nu i detta totalt okända Sovjetunionen inifrån. Och hade otroligt mycket inbjudningar att prata och såg som någon otroligt märklig person. Han har varit inne i Sovjetunionen. Och det där var ju en väldigt bra kul, för att då berättade jag mycket om musiken och jag ville ju fortsätta med musiken och komma in i det amerikanska samhället med musiken. Så att jag spelade på studentgemensamma utrymmena där då, Students Hall, och fick ihop en liten combo, en liten jazzgrupp då redan inom 2 månader. Och vid sidan av plugget då, som var väldigt krävande, så spelade vi väldigt mycket ute i privata hem och på olika universitet. motorskolor och andra begivenheter och fick en massa kontakter. Och sen så, ja, jag gjorde väl hyggligt ifrån mig på kurserna och sånt där. Jag hade en väldigt bra disciplin från Uppsala. Så då fick jag en dag ett erbjudande från US Department of State, alltså amerikanska UD, om jag ville ingå i ett Foreign Leader Escort Program. Jaha, vad var det då, sa jag. Jo, då skulle jag i min gamla Chevrolet, jag hade köpt en 5 år gammal öppen Chevrolet där för $400. Då skulle jag i den Chevroleten ta hand om gäster som kom över för kulturella aktiviteter till USA. Och då skulle jag köra dem till Disneyland, upp till Hollywood, jag skulle ta dem runt så där överhuvudtaget. Och det var inte avlönat, men jag fick ju fribiljetter att gå med och titta på alla sådana här grejer. Själv då, konserter och museer och andra begivenheter. Och en dag så ringer de där och säger bara att då hade jag haft en massa folk från hela jordklotet som man fick passa in då mellan seminarier och annat. Då sa de att nu kommer Dmitri Shostakovich, som råkade vara min idol inom konstmusiken. Han kommer hit. Skulle du kunna köra honom? För vi vet att du håller på med musik och du går och läser ryska och du har varit där och så vidare. De hade total koll på vem jag var i State Department. Jag visste allting. Och det var ju världens chans. Va? Och bakgrunden till det här är mycket intressant, för att man hade insett då ifrån båda sidor att den här järnridån, de här hopplösa konflikterna, det kom ju nästan till atomkrig där med JFK, Kennedy och Khrushchev över Kuba och missilen och allt detta ett par år senare. Men det var alltså ett väldigt, väldigt spänd situation. Och då hade man börjat inse att musiken kanske var ett sätt att lite grann avdemonisera fienden ändå. Så att ryssarna var nog nästan först med det att börja skicka över skärmmusiker eller världskända musiker av typen Shostakovich, Kabalevski, Amir och andra som dock inte var lika väl sedda som Shostakovich. För att de här andra som jag nämnde, det var typiska så kallade sovjetrealister. Det var sådana som Stalin gillade. Stalin hade skrivit en förfärlig recension över Shostakovich när en av hans operor hade presenterats. Och Shostakovich var bannlyst precis i nazitermer som degenererad kapitalistisk lakej. Hans musik var ospelbar och så vidare och så vidare. Så han var djup onåd. Men man visste ju i Kreml att den enda som västerlandet brydde sig om av dåtidens levande ryska kompositörer, det var Shostakovich. Så han var delegationsledare, men erfor jag då den 2 november 59 när jag körde honom omkring i min gamla Cheva att han var väldigt mobbad, skulle vi säga idag, av de andra. Den som faktiskt ledde ryska delegationen, det var en KGB-man. Och de här andra, det var sådana som var uppburna av kommunistpartiet. De skrev en vacker trallande musik som passade och hylla Stachanoviter och alla sådana här mönsterarbetare och andra. Så Stakovic skrev på sitt eget sätt, han hade sina egna horisonter. Men, och så hade jag sån tur så att vi var ju en kortege med ett par tre bilar eftersom de var 5 stycken i delegationen. Och vi hade med några kända amerikaner också med. Men jag fick sitta med Shostakovich i min bil alltså. Och köra runt honom och titta på bemärkta ställen. Och det var fruktansvärt för att han var så tilltryckt och när de gick ur för att ta gruppfoton, selfies fanns inte på den tiden, men gruppfoton och sånt där, då satt han kvar i bilen i baksätet. Han hade en gammal Stetson-hatt och en ganska taskig trenchcoat och han var lite dysterkvist och sådär, men jag fick hans autograf och han log vänligt och sådär. När man sen kom på begivenheterna, konserter eller i aulan där alla duktiga musikstudenter fick spela upp och sådär, då lyste hans stjärna. Då var de andra bara statister jämfört med honom. Och ingen journalist, ingen kändis vände sig till någon annan än Shostakovich via tolk då. Och så vidare. Så att han var den stora stjärnan i Amerika. De andra var staffarsfigurer, men de mobbade honom hela tiden. Och jag vet inte vad som hände när han kom tillbaka. Men ryssarna var kloka nog att låta hans cellokonsert uruppföras i Amerika. Så PR-aspekten hade smugits in redan där. Och det intressanta var ju sen att amerikanerna antog ju snabbt utmaningen. Så att efter detta oerhört populära besök, han åkte över hela kontinenten, skickade de sen Leonard Bernstein, West Side Story och allt annat han har gjort, med orkester över till Ryssland. Sen skickade man diverse andra levande också. Så att det blev nästan en kallat krig, ett kulturell kamp som började senare delen av 50-talet och sen in på 60-talet. När man försökte lite grann överglänsa varandra, men också avdemonisera varandra utan talade ord, utan politik, utan slogan. Låt musiken tala. Och musiken appellerade då över alla dessa gränser.
Gick påverkan åt båda hållen, skulle du säga?
Absolut. Tveklöst alltså. Och sen en intressant sidogrej här är ju det faktum att när Louis Armstrong med sina Hot Five...
Ja, jag tänkte komma till honom.
Han hade en septett också med alla de främsta stjärnorna då inom, vad ska vi säga, moderniserad New Orleans jazz och sådär. Han ställde villkor och sa, hur kan ni tro, sa han till State Department, att jag ska åka över och tala för amerikansk demokrati när mina svarta bröder i södern inte kommer in på vissa universitet, inte har det och inte har det, inte har den möjligheten. Det gick ända upp till Lyndon Johnson, och Lyndon Johnson nu när det här kulturkriget hade brutit ut insåg hur viktigt det var att få över Louis Armstrong, så att han påverkade, pratade med en del delstatsguvernörer där nere, och man gjorde ett antal modifieringar i de svartas rättigheter att komma in på vissa institutioner. Så du kan se på hur musiken även slog inåt och gav en kille som Louis Armstrong möjlighet att påverka den interna utvecklingen också, som ett pris för att åka över och tala sig varm för demokrati. Det är väl ganska underbart.
Mm. Ja, det är fint. Är det bara av godo med såna här utbyten? Jag tänker på kalla kriget. Ligger inte fara i att imponeras av vad som ändå är en totalitär diktaturs utsända?
Jag tror aldrig att musiken egentligen, jag frågasätter lite grann ditt ord, imponera. En idrottsprestation imponerar. En kille slår en annan på käften och får honom i däck, eller någon springer 100 meter fortare än någon annan. Man kastar via kulan, man hoppar högre. Där imponerar man. Och där tror jag det är alldeles riktigt att där kan man då försöka peka på att mitt system är mycket bättre än ditt. Va? Men musiken, som jag ser det och har erfarit det, fungerar inte på det sättet. Musiken är inte en fråga om kamp och tävlan, utan musiken ger dig en icke-materiell, en andlig, om du så vill, upplevelse. Och om den upplevelsen härstammar från en sida som man alltid har sagt, det är rena rama helvetet, allting är fel, allting är tokigt och sådär, då tror jag det är mer effektivt än någon annan idrottslig prestation eller att en fabrik har producerat mycket mer per capita eller något sånt där. Va? Så att musiken tror jag står lite ovanför själva det här tävlandet alltså. Och är mer en fråga om att visa mänskligheten hos motståndaren. Och sen får man inte glömma det att musiken, jag menar titta på den ryska musiken, där fanns ju spår ifrån Tchaikovsky, från Borodin, från Rimsky-Korsakov. Jag menar, och den amerikanska musiken också, den var ju djupa kulturella rötter, inte minst jazzen. Och nu när Afrika höll på med frigörelse och självständighet så kom ju en person som Fela Kuti i Nigeria att bli en hjälte som med sin musik påverkade frihetskampen, kvinnornas rättigheter, kampen mot AIDS och mycket annat med sin musik, va? I Nigeria. Och det ledde till afropoppen som sen spred sig. Och det var huvudfienden till många auktoritära regimer, marskalkarna i Nigeria exempelvis. De gjorde allt för att försöka komma åt Fela Kuti. Och återigen så var det ju inte en tävlan, utan det var ett sätt att få människor att uppleva någonting oerhört positivt som alternativ till mycket annat. Så, jag tycker det är liksom det är en annan liga, om vi ska använda det uttrycket lite grann. Jag kan berätta en rolig historia förresten. När jag var chef i London på IPPF, International Planned Parenthood, så ville Kina komma med oss. Det var då de precis började uppmärksamma det här med befolkningspolitik, som alla dina läsare och vi alla har hört talas om jättemycket. Först var det enbarnspolitik och sen var det inte det, som var det två barn. Nu vill de att man ska föda tre barn. Det har varit väldiga berg-dalbanor i befolkningspolitiken. Det här var i början på 80-talet och de sökte sig då medlemskap till den organisation där jag hade ansvaret då som generalsekreterare. Och vi hade många besök ute i Kina och de var hos oss. Och jag kan väl säga så här efterhand att vår största insats där var väl helt enkelt att försöka ge dem Elise Ottesen Jensens och de svenska pionjärkvinnornas inställning att familjeplanering är någonting som framförallt är väldigt, väldigt bra och viktigt för individen. Sen de här befolkningspolitiska aspekterna annat, de får inte vara sådana att de går ut över individen och leder till alla dessa övergrepp och annat som faktiskt ägde rum i Kina som vi känner till. Va? Sen var vi utgivna i alla fall till och skulle skriva under alla papper i lokalerna där i den hemliga staden, Himmelska fridens torg. Och efter vi hade skrivit på alla papper med ministern och med generalsekreterarna där allsammans, så var det en festkonsert på kvällen. Och fasten your seatbelt, sir. Vi kommer dit, ingen av oss i delegationen kunde någon kinesiska, vi hade tolkar. Vi hade haft väldigt trevligt och mycket intressanta samtal. Och så får vi ett program och så sa de som bekräftade, ja det ska bli Mozart, jaha jättefint, det ska bli Beethoven, ja jättefint. Och så stod det någon liten krumelur i början där. Men de tvekade vad det skulle bli för ouvertyr på den här festkonserten i The Great People's Hall eller vad konsertlokalen nu hette i Beijing. Vi sätter oss ner och så kommer dirigenten in och man har ju precis börjat återetablera orkestern efter kulturrevolutionen när man hade slagit sönder alla västerländska instrument och överhuvudtaget förstört spår av den här västerländska kulturen inom musiken. Det var väldigt gripande att se orkestern komma in. Man hade hittat instrument och så. Vad började de spela? Gökvalsen. Gökvalsen i ett symfoniskt arrangemang som inledning till Beethoven och Mozart. Festkonsert i början på 80-talet i Beijing med stor symfoniorkester. Och den här Jonasson, han var musikfurir på Svea Livgard och skrev den här och spelade den ute på logementerna och på dansbanorna i början på 1900-talet. I Kina var den här låten som vi visslar med massa mer eller mindre fula texter i det här landet. Min far han har den här lite bränning kvar och så vidare och så vidare. Detta var en gripande musik, symfoniskt arrangerad, framfört av Beijings symfoniorkester som sen följdes av Beethoven och Mozart. Och jag sa mig själv att det här är ju, det säger allt. Det säger allt. En sån här melodi arrangerad på det sättet har gått rakt in i hjärtan. Och när jag kom hem och tittade lite grann så upptäckte jag att den hade spelat symfoniskt, den här enkla melodin, Gökvalsen, i Latinamerika, i Vietnam, i Kina. Och har stått på standardrepertoaren. Här kom den tillbaka efter kulturrevolutionen ihop med de stora grabbarna i Wien. Va? Mozart och Beethoven och Haydn och alla andra. Vad säger inte detta om melodierna?
Inga paralleller i övrigt, men jag har ju noterat, det har ju blivit lite av ett internetfenomen att Eddie Medusa, en musiker av lite annan karaktär, har slagit i Mexiko med en förvisso mestadels instrumental låt. Så det finns ju både stora och små exempel på hur kulturen kan spridas på outgrundliga vägar.
Fantastiskt. Och det ligger utan, det är inte en tävlan, ingenting annat. Det är bara att vissa berör människor och annat berör inte människor. Och här har då musiken en fantastisk roll att spela. Det skapar förtroende också. Tillit är ju ett viktigt ord idag. Där kan jag ge ett exempel från alla år jag jobbat med utvecklingssamarbete och sånt där. Va? Mm. Vi hade en jättesvår förhandling, ett stort projekt som omfattade många miljoner med svenska skattepengar och annat ute i Korea för ett antal decennier sedan. Och amerikanerna var med i det hela och de hade en ganska tyvärr bufflig ledare. Resten av gruppen var jättetrevliga. Men det var problem att få det hela och han hade en ganska otrevlig attityd som störde koreanerna på goda grunder. Och när det hela är på att bryta ihop, hela det här stora forskningscentret till på att inte komma till stånd på grund av alla dessa missförstånd, då sa en av mina koreanska vänner där, Takil Kim heter han, ministern älskar Frank Sinatra. Jaha, ja, men du spelar ju piano. Tänk om vi kunde få till ett Kisang-party på stan här och rädda projektet. Och vi kan uppmuntra ministern att köra en av Sinatra-låtarna och du ackompanjerar honom. Tillit. Ja, tror du det går, sa jag. Jag ska försöka sen. Och på kvällen så får vi, eller på eftermiddagen efter mötet, får vi en improviserad inbjudan att gå ut på en trevlig restaurang där det fanns en pianobar i Seoul. Och när vi har ätit och druckit en del så säger Takil Kims överordnade, han var inte hög nog, säger detta att vi har den stora glädjen ikväll. Ministern har varit villig att sjunga en Sinatra-låt för att den svenska delegationsledaren här kan ackompanjera honom. Och de känner nog Sinatra på samma sätt. Och det blev sådana liten applådklappning runt laget vänligt. Och sen går jag upp till planet där och ministern kommer att säga, vilken låt vill ministern i excellens sjunga? Så, oh, Fly Me to the Moon älskar jag, sa han. Och där sitter His Option Karlvaren och tutar iväg Frank Sinatra, Fly Me to the Moon, va? Och sen blev den här låtar till. Nästa morgon vi kommer upp till ministeriet så ligger alla dokument utskrivna, avtalen är klara, ministern kommer in och istället för att hålla oss på sträckbänken halvtimme för att visa sin position som är tradition och ibland och sådär, så sa han bara, ja, vi har suttit nu i 10 dagar snart här och vi är väl helt överens om de här detaljerna, tycker jag vi klarar av, titta på det här och se om inte vi kan skriva under det hela. Och sen var det hela klart. Och detta jätteprojekt med byggnader.
Du har förekommit min fråga här att under din fortsatta karriär har du gjort erfarenheter av hur musik kunnat bryta barriärer och åstadkomma resultat.
Det skapar tillit och det är så otroligt många människor som du vet sjunger i duschen och de gnolar när de är ute i skogen eller annat. Om de inte har de här förbaskade hörlurarna på sig hela tiden. Och faktum är att det är så många konferenser man har varit på och så vidare. Och när ordet går runt att den här tycker det är kul att sjunga, den här tycker det är kul att ackompanjera och sånt där, så får du en WHO-chef, dansken Mahler, blev god vän genom detta, genom att han sjöng Halvdan Mahler. Och han var en av de absolut bästa cheferna vi har haft någon gång. Och vi satt en kväll efter en konferens bara vid flygeln och fick så här fantastiskt fin kontakt genom låtar. UNICEFs vicechef, kanadensiska Margaret Gatley Carlson, hon sjöng jättebra musikallåtar. Alltså, du hittar folk som tycker det är så kul. Och jag kan garantera dig, stämningen på sådana möten när man har haft en sån där kväll runt musik och annat, den blir som förbytt alltså. Och det var precis där det jag insåg i källaren i Moskva 58, liksom att musik skapar tillit, avslappnad och jag menar, bara titta i vårt eget samhälle. Kan du tänka dig en dopceremoni utan att det sjungs? Kan du tänka dig konfirmation, förlovning, bröllop? Kan du tänka dig en begravning, en första maj-demonstration? Du kan inte tänka dig någonting sånt här som är viktigt i våra liv utan musik, va?
Det vore onekligen väldigt tråkigt utan toner. Men finns det några lärdomar att dra för nutiden och framtiden om vi går tillbaka till det säkerhetspolitiska läge som hängde över din första reflektion? Vi har ju på nytt ett spänt läge mellan Ryssland och västvärlden, liksom gentemot Kina. Vilka lärdomar kan man ta med sig från kalla kriget och generellt dina upplevelser?
Jag skulle vilja börja med att titta på hemmaplan. Personligen är jag väldigt bekymrad över en del av de vägar som rappen har urartat i, alltså. När du har, nu är det inte mycket musik i och för sig i rappen, för den är ganska entonig, men det är en stor skillnad mellan bara när jag var ung. Då var musiken viktigare än texten. Det var musiken man gnolade och sjöng, texten var man relativt dålig på, va? Idag är det väl så att rappen framförallt, där är det inte någon musik som får det att gå omkring i Norden, utan det är texterna som de koncentrerar sig på. Och om budskapen i de texterna är våldsbelägna, fyllda av hat och bygger upp inte tillit utan tvärtom misstroende, då tror jag det finns motsatsproblem alltså. Och just genom att musik, hela det här begreppet, den är så påträngande, den är så stark. Va?
Det finns väl texttung musik även historiskt. Vi har ju både Karl Gerhard och Blå tåget där budskap och rim emellanåt stått över det rent musikaliska. Inga jämförelser i övrigt kanske med gangsterrap, men...
Nej, men det är väl helt rätt. Speciellt Karl Gerhard, men hans betydelse under andra världskriget, den går väl inte att överdriva överhuvudtaget. Så det är helt rätt. Det är helt rätt, men där får man inte glömma att den musikaliska inramningen var utomordentligt kvalificerad. Han hade de bästa sångerna, texterna var jätteviktiga, men det var ju framförandet. Han hade ju en karisma också, den där karn, som få estradörer har. Men jag håller med dig, visst finns det det. Men sen tänker jag på militärmusiken också. Inga krig har ju nästan varit möjliga i historisk tid utan att det har varit smattrande trumpeter och mullrande trummor som har höjt adrenalinhalten hos människor. Så visst är det så att även musik får användas med moderation i vissa utföranden, i vissa arrangemang. Absolut. Men... om man ser det så tror jag ändå att det är den här tillitsbyggande, välbefinnande byggande som har varit mycket, mycket starkare än adrenalinstimulansen.
Har vi rent av en brist på populärkultur att exportera? Vad ska Radio Free Europe spela för att nå över nya järnridåer? Är det där det börjar?
Ja, det är ju en sån skillnad idag, va? Idag har du inte järnridor genom sociala media, genom Spotify, genom allt detta. Och jag menar, vi har talat om Björkvalsen och Jonasson förut och hur häpnadsväckande det var, men titta på ABBA. Jag har ju bott 25 år eller 20 år i Frankrike till exempel, va? Och jag menar, min generation är mycket, mycket yngre. De är ju totalfrälsta. De är mycket mer ABBA-frälsta, tror jag, än om jag knackar på dörren och frågar grannarna. Australien, jag menar, över hela världen så har ju ABBA visat just det här globala idag. Men mycket, mycket, mycket i ABBAs texter är ju också tillitsskapande. Det är kärlek, det är lite ironiskt om pengar och materialistiska samhället, money, money, money. Du har thank you for the music. Alltså, och tongångarna, musiken är ju också genialisk. För det har man ju sett exempelvis inom sjukvården, att det går ju inte bara att sätta på vilken musik du vill och se att du får snabbare sårläkning, bättre rehabilitering, lugnare psyke, utan det ska vara mjuk och fin melodisk musik, och det är verkligen ABBA. Det är ingen hårdrock. Jag vet inte om du vet, men det har till och med börjat forskas nu på hur man kan få bättre vinkvalitet i Frankrike genom att spela Mozart på vinsluttningarna. Det var en lång, lång, lång artikel, seriöst skrivna forskare här i Paris Match nyligen. En musikgalen vinodlare, han undrade om inte också musiken har inverkan på annat liv, inte bara på mänskligt liv. Och han har då på identiskt lika jord, lika förhållande till solen, lika nederbörd, så han har helt enkelt haft ett antal vinsluttningar där som spelas mjuk målsatt musik. Och tro mig eller inte, men han har en kvalitativt bättre produktion, mera sötma, och en kvantitativt ökat. Och vi talar alltså inte om 1 eller 2% felmarginalen, vi talar alltså om tvåsiffriga tal. Va? Och man kan tro att det här är som en dålig historia, att jag sitter här och dricker snaps eller någonting. Nej, men det är ett faktum alltså. Och jag vet ju bara det som djurägare, hur många djur, speciellt hundar, de älskar ju musik. Jag hade en stor pudel under hela min uppväxttid. Så fort jag satt mig vid flygeln kom pudeln fram och la sig under flygeln. Och skulle lyssna om jag spelade mjuk och fin musik. Va? American Songbook och sån här trallvänlig musik. Så att det är någonting speciellt med musiken.
Ja, ja, det är ju det. Även om jag nog föredrar mitt rödvin med hårdrock till och kanske inte till min hunds förtjusning, så ber jag att få tacka dig, Carl Baren, för att du delat dina erfarenheter med oss.
Det var jättetrevligt, och när man kan slå ett slag för fin musik, varifrån den än kommer, från vilken tid eller var du vill, så är det härligt att få vara medverkande. Tack för idag!
Tack också till alla er som lyssnat på ledarredaktionen. Tycker ni att vi har saknat takt och ton och vill invända, eller har ni improviserat fram något ämne vi borde ta upp? Maila i så fall till ledarsidan@svd.se. ledarsidan@svd.se. Jag vill också passa på att tipsa om våra grannpoddar här på Svenska Dagbladet. Dagens Story avhandlar dagligen ett aktuellt ämne på 15 minuter. Vi har också Politiken som varje onsdag ger en inblick i allt från maktens korridorer till Torbjörn Nilssons bibliotek. Producent för det här avsnittet var Jesper Sandström. Jag heter Mattias Svensson, och jag hoppas att vi snart hörs igen. Tack för den här gången.